Wagnergruppens ledare Yevgeni Prigozhin uppges ha dött i flygkrasch i tvärregionen utanför Moskva. Yevgeni Prigozhin har bjudit på många spektakulära rubriker de senaste 2 åren. Krigsrubriker, bokstavligt talat. Och häromdagen fick vi alltså en sista dramatisk händelse signerad den ökände Prigozhin. Kanske inte ska säga signerad, den är signerad av någon annan. Vi får diskutera den saken, men med Prigozhin som huvudperson än en gång, kanske en sista gång. Ett av Wagnergruppens flygplan störtade och Prigozhin sägs ha varit ombord. Jag vet inte hur pass säker den uppgiften är. Jag hörde att de skulle göra DNA-tester, men jag har inte hört hur det gick med den saken. Jag är ganska skeptisk. Även om de presenterar ett positivt DNA-test så kommer jag vara lite skeptisk. Därför att som vi alla minns, alltså när de gick igenom Prigozhins lägenhet för ett par månader sedan, så hittade de bland annat ett häpnadsväckande antal falska pass med hans bild i. Och jag är generellt skeptisk kring alla uppgifter jag hör om personer med 10 falska pass, portföljer fulla med dollarsedlar och guldtackor, och min egen läkarmottagning i sin lägenhet, komplett med sjukhussäng, defibrillator, MR-kamera och allt vad man nu kan tänka sig haft i den här lilla skrubben. Sjukhusskrubben i sin lägenhet. Ja, hur kan man någonsin vara säker på att en sån man är död? Men låt oss ta den officiella historien som premiss, åtminstone för en stund. Till att börja med så måste man ju säga att det är ett fantastiskt livsöde som det nu sätts punkt för. En rufflare från Leningrad, tjuv, rånare, hallick, kåkfarare, 9 år i ryskt fängelse, ingen barnlek. Sen började han om som korvgubbe. Han blev företagare, krögare, startade bland annat ett cateringföretag som sålde mat till alla möjliga delar av den ryska staten, inklusive militären. Det sägs ju att vägen till en mans hjärta går genom hans mage och kanske är någonting liknande sant för den ryska staten. För rätt vad det var så var Yevgeni Prigozhin en stor och mäktig man, en oligark. Men om det hade stannat där, då hade kanske vanliga nyhetsbevakare som jag själv kanske aldrig ens hört talas om honom. Men sen så tog Prigozhin hela saken till en ny nivå. Han grundade en privat armé. Han blev en krigsherre som reste jorden runt på hemliga paramilitära uppdrag. Och till slut så blev han en upprorsman. En kuppmakare som gick upp mot den högste ledaren i imperiet i sin dödsföraktande marsch mot Moskva strax före midsommar i år. Och sen trodde man kanske att det var slut för Prigozhin. Han blev landsförvisad till Vitryssland. Hans tillgångar i Ryssland togs över. Hans lägenhet räddades, visades upp för världen. Vi fick se alla hans pass och hans guldtackor. Men det tog bara ett par veckor innan han var tillbaks. Innan han flög runt på sina privatplan även i Ryssland. Han var på toppmöten, frotterade sig med afrikanska statschefer som inget hade hänt. Förmodligen så hade han en finger med i spelet i kuppen i Niger häromveckan. Som nu riskerar att utlösa ett storkrig, öppna en ny front i världskriget. Där kanske Prigozhins Wagnergrupp kan spela en roll. Det var en oerhört märklig berättelse från början till slut. En otidsenlig berättelse om en sorts man som knappt finns längre. En romantisk och storslagen berättelse om rufflaren som bygger ett imperium, privatarméchefen som försöker sig på en statskupp, en äventyrare, en livsnjutare, en anark.
Ja, jag är så tyst för jag blir lite tagen av lovorden, den fina nekrologen. Och vi saknar man den här typen av människor som bara sätter kolonnen i rörelse mot huvudstaden. Han kommer att vara väldigt saknad. Men jag är lite mer fascinerad av, jag tror också att han kan dyka upp igen med tanke på de 10 passen och perukerna. Det fanns ju även kvinnoperuker där, så att man vet ju aldrig, dyker upp som drag queen. Jag är mer fascinerad över det här med att om det nu är så att Putin såg till att man sprängde honom i 1000 bitar upp i luften. Så säger det på något sätt ganska mycket faktiskt om Putins svaghet som ledare. När vi pratade innan programmet så drog jag ju upp Stalin ur hatten eller kepsen. Och det visar lite grann ledartypens förfall i Sovjetunionen och Ryssland. under Putins tid så gör man sig för vissa av med folk som är besvärliga. Men det är liksom det är lite mer ramla ut genom fönster, giftmördas utomlands. Det är liksom lönnmordssvängen. Har man rättegångar så här emot småkrafset, liksom folk som vanhelgar kyrkor och sådana saker. En och annan oligark som Chodorkovsky har ju också ställt sig inför rätta. Men annars är det liksom lönnmordssvängen. Och det där ger ju ett intryck av svaghet. Att man inte vågar frontal attackera de som finns inom ens maktsfär, men som man ser som konkurrenter eller motståndare på olika sätt. Stalins skenrättegångar kan man säga mycket om. Men det var ändå effektiva sätt att injaga skräck i apparaten. Liksom, man har hårda nyper om man tar liksom arméns överbefälhavare och ett 30-tal generaler och ställer inför rätta som landsförrädare till allmän beskådan. Då injagar man skräck. Men om man bara liksom säger åt någon att skjut ner Prigozjins plan någonstans, så blir vi av med fanskapet. Det är liksom, det är inte diktatorsfasoner. Det är ett tecken på klenhet, och det, jag tror inte folk blir lika rädda.
Men du verkar bara ta för givet, Boris, att det var Putin som dödade Prigozjin. Kan man verkligen bara förutsätta det? Är inte det bara att köpa medströmsnarrativet med hull och hår?
Ibland gör jag det. Men alltså, jag tror inte att alternativen är ju liksom att ukrainska kommandosoldater eller någon amerikansk operation skulle ha gjort det. Men alltså, det finns flera skäl som talar mot det hela. Ett är ju att det är inte så jäkla lätt att ta sig in på och göra en sån operation. Det andra är att varför skulle de vilja ta bort en person som uppenbarligen utgör en bricka, alltså en lös kanon helt enkelt på Putins däck. Till och med en person som kanske skulle kunna övertalas att men du, Prigozjin, det skulle du kunna sluta fred med om du tog över. Han var ju inte impopulär i Ryssland, så att det hade nog varit dumt av väst, eller vad man ska säga, om de krafterna att ta koll på honom.
Ryssarna sprängde Nord Stream och jänkarna dödade Prigozjin. Det diskuteras om det här lite fram och tillbaka, inte minst i våra kretsar, lite mer alternativa kretsar. Jag måste säga att det här är ett fall där jag själv gärna går på mainstream-narrativet. Det finns helt enkelt ett enormt starkt case för att det var Putin. Såklart förstås det grundläggande hämndmotivet. Prigozjin förödmjukade Putin med sitt uppror. Vi pratade om det då i Radiobubblat. Att det är till exempel svårt att tänka sig att Putin på något sätt var med på noterna i någon sorts här maskeravka med upproret. Att det var på något sätt regisserat. För att han såg så svag ut. Och även att landsförvisa Prigozjin till Vitryssland såg väldigt svagt ut. Såg ut som en väldigt, väldigt mjäkig underreaktion, som vi påpekade då. Så att Putin måste göra något här för att vända på den här förnedringen. Och särskilt när Prigozjin bröt mot det här avtalet om att gå i exil. Han var så här, okej, jag håller mig i Minsk i en vecka.
Ja, just det.
Och sen kom han tillbaka. Så han var sketer, ignorerade den första början, åkte runt med sina flygplan, inklusive in i Ryssland. Tidningarna skrev om hur han minglade runt på diplomatiska tillställningar i Sankt Petersburg och så vidare. Så att förödmjukelsen bara intensifierades för Putin. Och om Prigozjin en gång försökte sig på en kupp, och nu agerar han så nonchalant, vad kommer han hitta på i framtiden? Det finns absolut inga garantier för att han håller sig på mattan. Snarare tvärtom. Om det finns någonting man kan vara säker på med Prigozjin, så att han inte håller sig på mattan. Och sen är alla de här liksom indicierna att Prigozjin dog exakt 2 månader efter upproret. På dagen. Den 23 juni gjorde han sitt uppror. Den 23 augusti så dog han. Han dog i ett flygplan, vilket för tankarna till upproret, därför att de enda dödsfallen under upproret var ett ryskt flygplan som Wagnergruppen sköt ner. Så att det man kan säga, ett öga för ett öga, ett flygplan för ett flygplan, är Putins lilla, inte så subtila signal som man fick här. Och det finns det finns en del. Det finns en del annat också. Ganska tydligt indikerar det här. Det var som jag skrev på BBS. Jag tycker det var väldigt, på många sätt. Jag är inte överens med dig, Boris. Jag tyckte det var på många sätt elegant och väl avvägt mord från Putins sida. Han gjorde det här på rätt sätt, med rätt sorts timing, med rätt metod. Nu vet vi inte om det var en luftvärnsrobot eller om det var en hemlig bomb som sprängde planet. Det har ju kommit lite olika bud om det där. Men jag tyckte att särskilt att luftvärnsteorin skulle vara särskilt elegant och symmetrisk och tydlig.
Ja, men alltså det där måste vi, den lilla motsättningen måste vi utforska lite. Alltså förvisso, alltså har Putin laddat ner allt detta symbolvärde så här förvisso elegant. Men det är alltså lönnmordsaspekten finns ju fortfarande kvar. Man tittar liksom på imagemässigt. Då blir det liksom Prigozjin som är den manliga. Hans, i spetsen för kolonnen rullar han mot den usle kejsaren i huvudstaden. Som jäkar och sen liksom inte hugger kniven i ryggen på Prigozjin utan på något sätt ser till att hans flygplan blir nedskjutet. Lönnmord visar att man inte har tillräcklig styrka. Att liksom riktig kejsare, han hade ju liksom klätt av Prigozjin naken och paraderat honom genom Moskvas gator till tribunalen. Eller han kunde få kalsongerna på sig. Alltså med denna intrikata symbolhandling, om vi utgår från att du har rätt, så har egentligen bara Putin visat en slags omanlighet. Medan Prigozjin dog som en riktig kar.
Jag håller helt med om det och jag tycker också att man mer generellt kan konstatera att hur Prigozjin ser ut i den här situationen, det kanske är mindre relevant om det nu är så att han är död. Men Putin ser ju inte stark ut alls. Men han rehabiliterar sitt anseende lite grann. Alltså han ser bättre ut nu än innan han dödade Prigozjin. Men han ser fortfarande mycket, mycket sämre ut än innan han lät den här uppkomlingen marschera mot Moskva. Utan att förutsäga det, utan att kväsa långt i förväg. Att ens bädda för en sån situation och göra det möjligt, det är ett problem för Putin.
Men vi kan ju utgå från att kanske inte Prigozjin själv, men säkert någon av hans nära medarbetare lyssnar på oss någonstans i Niger. Och att vi gärna skulle ha den första intervjun med Prigozjin när han återinträder i de levande skara.
Absolut, absolut. Mycket gärna. Jag ska putsa upp min ryska, sen kan vi köra en intervju med Prigge.
Kanske prata matlagning med honom. Det kan vara
det är perfekt. Det tycker jag är så nya podcastprojekt med du och Prigozjin. Sitter och pratar mat.
Gud vad härligt.
Så George Friedman, min gamla Stratfor-uven, han skrev att Prigozjin dog av en överdos av självförtroende. Och det är säkert sant. Min spontana tanke när jag läste det var att det finns betydligt värre och mindre värdiga sätt att dö.
Ja, faktiskt.
Han säger att Putin väntade 2 månader för att det neutraliserade en del av problemet. Det visar att han ändå var ganska cool. Att han inte var rädd för Prigozjin. Han fick inte panik och döda honom bums. Och dessutom att man låter gå 2 månader gör att legenden kring Prigozjin, kanske mytbildningen kring honom, inte ta fart på samma sätt, för att man låter det gå 2 månader då allting är ganska normalt och liksom. Och sen säger han också att under de här 2 månaderna så hade Prigozjins löjtnanter, de andra ledarna i den Wagnergruppen, de hade garden nere, så Putin kunde göra sina försök att övertyga dem, vinna över dem till sin sida och så vidare. Medan Prigozjin fortfarande levde, och det pågick till en sådana förhandlingar, och det sägs att de eventuellt liksom kollapsade för att Prigozjin inte ville spela boll och så vidare. Och det kanske var spiken i kistan för honom, bokstavligt talat.
Ja.
Jag hörde en intressant tagning på det här med Prigozjins öde och vem som gjorde det. Jag letade precis dagen efter att det hände, så letade jag efter liksom lite alternativa tagningar i alternativa medier. Jag tänkte berätta om en av dem, bara att jag tyckte det är intressant på något sätt. Det säger mer om alternativ media. Men jag gick till en YouTube-kanal som heter The Duran. Jag vet att det är ganska många i bubblakretsen som tittar och lyssnar på The Duran. Det är en sån här podcast eller en YouTube-kanal som diskuterar geopolitiska frågor. Så jag lyssnade på en analys från Alexander Mercurius. Mercurius tror han heter. På The Duran. Ville höra vad han tyckte om det här. Vem var det som dödade Prigozjin? Och han sa att, det är uteslutet att Putin kan ha gjort det här.
Mm-hmm.
Av tre orsaker. För det första, för att Prigozhin inte utgjorde något som helst hot mot Putin. För andra, för att det är dålig timing för Putin. För det här hände ju mitt under det pågående BRICS-mötet. Så att han skulle absolut inte vilja påminna de andra BRICS-ledarna om den här sorgliga Prigozhin-affären. Och för det tredje, så är Putin, han är visserligen en tuff kille, men han har också ett stort hjärta. Och Alexander Mercouris, Alexander Mercouris, han säger att det är otänkbart. Han sa faktiskt så, inconceivable var det ordet han använde. Att Putin skulle acceptera att så många utöver Prigozhin själv dog. Alltså piloterna och de andra som var på planet och så vidare. Det är otänkbart att Putin skulle vara så känslokall.
Alltså, jag kan ju inte den här killen, men han låter ju inte riktigt frisk. Och punkt två, alltså det här med BRICS, det är ju tvärtom. Alltså jag har grubblat på om inte det var ett av skälen till att Putin just i samband med BRICS faktiskt skjuter ner det.
Ja, visst.
Visa att fan, jag har liksom, jag har kraften kvar. När sådana som liksom Lula och Ramaphosa har en ganska vacklande ställning, va? Då visar han att för fan, så här hanterar man oppositionen.
Visst, de kommer tillbaks efter liksom lunchpausen på BRICS-mötet. De flesta har läst tidningarna. Det är en fantastisk styrkedemonstration för honom att visa för viktigaste partners. Att mitt i, liksom i skrivande stunden på plats där på toppmötet, så åstadkommer han en definitiv lösning på ett svårt problem. Det är en fantastisk comeback från honom. Ja. Jag lyssnar inte så ofta på The Duran. De har intressanta diskussioner ibland, intressanta gäster och sånt där, men tycker att de, för det mesta så går de på tomgång. Det är för mycket repetition för min smak. Det är en sån här kanal som gör flera sändningar om dagen, varje dag. De gör en sändning varje dag tillsammans, de här två killarna. Det är två greker som båda heter Alexander, som kör en sändning om dagen, men som kör en separat, dessutom mer sändningar. Så i praktiken så är det fler sändningar varje dag. Radio Bubbla kanske vi gör för få sändningar, men de tror jag gör för många sändningar. Men sen är det också det här att de rätt ofta säger helt huvudlösa saker, som får mig ifrågasätta om de överhuvudtaget är seriösa och uppriktiga kommentatorer. Och det är alltid, mönstret är alltid samma då, att de är så fanatiskt ryssvänliga att de är helt blinda inför uppenbara saker som händer, eller nogsamt undviker att notera saker för att inte komma på kant med sina allierade. Det är väl mer sannolikt eftersom de är intelligenta och pålästa, antar jag. Men samtidigt kan jag kan se Mercouris, jag kan se det som ett elegant eldunderstöd möjligen till Putin, eftersom det förstärker det här narrativet som Putin bygger, och det är ett typiskt ryskt narrativ. Jag skrev lite om det här på BBS:erna. Genom att göra det på det här sättet, särskilt om det var en luftvärnsrobot, så ska alla förstå att det var Putin som gjorde det. Alla förstår att det var Putin som... Men han ska inte kunna anklagas för det. Och ett sätt att åstadkomma den effekten, det är förstås att presentera, för det var det som Alexander Mercouris gjorde i Duran. Han la fram ett hypotetiskt case för att Putin ändå kanske dödat Prigozhin. Och presenterade ett väldigt bra case som fick mig att bli ännu mer övertygad om vad Putin gjorde. Och så sa han så här, men det där tror inte jag på. Jag tror själva verket att Putin är en så snäll kille. Det är ganska intressant retoriskt knep. Jag tar Alexander Mercouris som exempel nu, men jag ser det här på alla möjliga håll. Att man presenterar massvis med starka argument för en viss tes. Och sen lägger man fram väldigt svaga argument för den motsatta tesen. Och sen avslutningsvis säger man att man personligen anser att de svaga argumenten är de mest övertygande. Och man tror inte alls på de starka argumenten.
Fascinerande. Ja,
förlåt. Det var bara något jag hade i bakhuvudet här. vad tror du Prigozhin gör just nu, Boris?
Jag kan tänka mig att han ringer upp utbildningsdepartementet i Moskva bara för att jävlas. För att strax innan han klev på planet så höll han på att förhandla nya leveransavtal till ryska skolor. På mat alltså. Klart han vill att affären ska gå i lås.
Han kanske står någonstans och kokar borst till skolelever i Sibirien.
Ja, men det vore ganska elegant att han klär ut sig i korvgubbe och när Putin någon gång visar sig, då slår han tillbaka.
Jag tror att han Jag tror att Prigozjin är någonstans i Latinamerika. Jag tror han sitter på en båt, dricker några öl. Och vet du vem som sitter bredvid honom?
Ja, nu är jag jättenyfiken. Nej.
John McAfee.
Ja, men,
de sitter alltså, där och fiskar, ja. Dricker öl, skrävlar, berättar krigshistorier.
Smider planer.
Ja.
Underbart. Ja, men nu vart jag lätt till sinnes plötsligt.
Snart kommer de tillbaka fast med den John McAfee som general för Wagners cyberkrigsenhet.
Åh,